Jag heter Alda Wistrand och det är väl lite känsligt att säga att man är medlem i den här församlingen nu. Men jag går hit på söndagar, trivs väldigt bra i den här gemenskapen och hänger här på fredagar med ett nystartat ungdomsteam. Och jag fick frågan om att predika här idag. Det är jag väldigt hedrad över. Det ska bli jättekul. Jag tänkte att jag kan börja med att inleda det här med dels att be. Och sen ska jag berätta lite om mig själv. Typ. Så vi börjar med det. Ja, tack far för att du är med oss i det här. Tack för att du är mitt ibland oss och delar den här gemenskapen med oss. Jag ber att du ska få öppna våra hjärtan och ögon och öron för att lyssna till dig och få med och tjäna varandra. Tack för ditt ord och för att vi kan få lita på det och ta oss till dig idag. Tack. Jag vet att det är farligt att säga att man inte ska prata för länge. För det drar alltid ut på tiden när man säger så. Vi har faktiskt inte tänkt prata jättelänge. Men vi får väl se vart anden leder det här annars. Jag har alltid varit en sån där tjej som tyckte om att röra på mig, vara aktiv, hålla på med någon sport. Idrott har varit ett favoritämne i skolan. Jag har simmat, dansat, ridit, kört bågskytte och runt om det här så har jag ofta hållit på med löpträning också. Och ja, men nu i vintras, början av våren, så när jag kom ut och började springa igen så fick jag en tanke om att alltså, fy vad gött det är att springa egentligen. Alltså, fy vad gött det är att bara springa långt typ. Och Göteborgsvarvet, det har pappa gjort och några andra känner några gånger. Så det borde man ju göra någon gång i sitt liv. Men inte i år. Det finns inte så många platser kvar till det. Och, alltså, vad är jag i för form för att klara av liksom, en halvmara? 21 kilometer för er som inte är med på banan. Alltså, vem är jag att klara av det? Liksom? Men inte så länge efter det så kom min pappa fram till mig hemma och bara du Alda, jag har en kompis som jag egentligen skulle springa med. Men han har fått förhinder. Vill du ha hans plats? Göteborgsvarvet. Typiskt mig att triggas av en utmaning. Ganska snabbt tänkte jag där att det är klart jag ska köra. Alltså, vad är det värsta som kan hända? Typ? Och helt plötsligt hade jag tackat ja. Och så insåg jag att Göteborgsvarvet är om knappt 6 veckor. Jag måste börja träna nu. Pappa tog med mig på några runder för att jag skulle få några fler mil i benen och uppfattning om hur distansen var och så här. Och Göteborgsvarvet var lördagen 18 maj, det vill säga förra veckan. Och det gick bra och sådär. Och sista måndagen innan loppet så sprang vi vår längsta sträcka. För att sen måste kroppen få vila och bara alla energinivåer ska få vara på max. Liksom. Man ska vara helt laddad. Och kosten instruerade sig även till att förbereda mig med att först kolhydratbanta något dygn. Och sen så skulle jag kolhydratla. Alltså min pappa är löparfreak så... Döm inte mig för det här, men jag ville gå in för det också. Jag ville verkligen förbereda mig till max. Med allt liksom. Och när vi åkte bilen ner så lyssnade vi på musik. Tina Turner, Simply the Best. Alltså allt var på max. Laddade med massa pasta, drack mycket vätska. Alltså jag var så redo, jag var så taggad för det här. Och det gick verkligen inte en dag utan att jag tänkte på vilken bragd det skulle vara för mig att klara av det här. Och motivationen jag hade medan jag var ute och tränade de gångerna som det kanske inte gick lika lätt. Det var att då kommer det kännas kul. Då kommer det gå bra. Och jag tror att många här kan känna igen sig men kanske i andra situationer eller liknande. Läxförhör, jobbintervjuer, årsredovisning eller bara när man bjuder hem folk över middag. Då brukar i alla fall vår familj se till att städa lite. Tycker det är kul att planera menyn och inköp och hjälpas åt och sådär. Alltså det är inget snack om att våra liv kräver planering. Och förberedelser. Och med det kommer ju ofta en förväntan. Alltså man förbereder för att det kommer bli så här bra. Och då tror jag också att jag inte är ensam om att känna sig oförberedd. Någon gång. För alla är vi människor som felar och vi lever i en tid som präglas mycket av stress och överarbetning. Och jag vet att jag inte är den enda som ibland kan känna mig som ett kontrollfreak. När jag är oförberedd så blir jag lätt nervös. Jag har lättare för att oroa mig, haka upp mig på detaljer, sätta en väldig press på mig själv att nu måste jag leverera. Nu måste jag verkligen alltså prestera. Så jag tycker bättre om när jag har koll så jag kan känna mig lugn, låta adrenalin få pumpa istället, få drömma, visionera, sätta upp mål, känna mig förväntansfull istället för osäker. Men då kanske en liten jobbig fråga kommer nu. Hur förberedd är jag egentligen för att komma hit idag? Vad har jag för inställning till att samlas i en kristen gemenskap? Exempelvis på gudstjänster så här. Varför gör jag det? Gör jag det av en vana? För att fördriva tid? För att det är moraliskt rätt som kristen att gå på gudstjänster? Om vi förstår mig rätt, att ha som vana att gå till kyrkan tror jag är jättebra. Men jag tror också att det kan finnas en risk att vi inte är lika aktivt uppmärksamma när vi gör något av en vana. Det är lätt att man missar någonting. Och då tror jag också att vi lätt missar att komma med en förväntan på Gud. Jag tänkte läsa lite från Efesierbrevet kapitel 3, vers 14-21. Har ni biblar så får ni gärna slå upp, men annars så kommer det på skärmen här snart. Paulus skrev Efesierbrevet medan han var på en av sina längre missionsresor. Och tanken var att det skulle skickas runt mellan olika församlingar. Så det var liksom inte skrivet till en specifik församling i en specifik situation eller en specifik utmaning som just den församlingen jobbade med. Och därför så kan vi också ganska lätt ta till oss det idag. För det är, liksom, det är tänkt att det ska passa många olika. Nu ska vi se, inte den. Så. Därför vill jag falla på knä för fadern. Efter vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Förstår ni nu? Lägger den där så. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Han ser härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. No. Vad kan detta uppmuntra oss till när vi är tillsammans? Började jag fundera när jag tänkte på den här texten och läste den. Jag tror att Paulus vill uppmuntra oss till att komma med en förväntan på Gud. Att tillsammans söka Guds ansikte. Jag tror att det är jätteviktigt. För att än mer förstå hans kärlek, men också för att lära känna den. Han skriver att vi ska förstå längden, höjden, bredden, djupet. Men också att vi ska lära känna den. Och att vi ska behöver göra det här ända tills Guds fullhet uppfyller oss. Vilket jag skulle vilja påstå är en livets resa. Eftersom att vi människor felar gång på gång. Alltså vi gör fel hela tiden. Men Gud är så god och så rättvis och han har inget fel i sig. Så jag tror att vi alltid kan ha det som mål och närma oss där. Men jag tror verkligen att det är en livets resa. Att komma närmare och närmare. Och det är inte heller bara i Efesierbrevet som det står om att gemenskap är viktigt. Alltså det är något som hela Bibeln talar om. Vi behöver varandra och varandras gåvor för att än mer få den fulla bilden av vem Gud verkligen är. Vi är alla skapade till hans avbild, står det i första Mosebok. Och jag gillar verkligen den bilden av att vi människor tillsammans utgör som ett spektrum av vem Gud är. Alltså han har lagt ner något av sig själv i alla oss, vare sig vi tror eller inte. Och jag tror att genom att vi kan vara oss själva inför varandra så kan vi då vittna om vem Gud är för varandra. Och på så sätt förstå och lära känna hans kärlek ännu mer. Paulus skriver också att Kristi kärlek är väldigare än all kunskap. Alltså vi kan finna fler svar, mer bekräftelse, mer sanning, ännu mera mening i hans kärlek än vad kunskap någonsin kan. Och det vet vi också med facit i hand efter skapelseberättelsen i Edens lustgård. Att det var väldigt lätt för människan att falla för kunskapen där. Istället för att lita på Guds ord som är grundat i kärlek. Och det är egentligen där det handlar om man ska dra det till sin spets. Att vi måste våga lita på Guds kärlek. Att den inte sviker oss. Och det är ju precis vad Paulus uppmanar oss till också. Att aldrig lita på, att aldrig förlita oss mer på Guds kärlek, eftersom den är väldigare än all kunskap. Att vi kan få lita på att Gud vill möta oss med sin kärlek, särskilt när vi som kyrka samlas tillsammans, skriver han, för hans namns skull. Då kommer han att möta oss med sin kärlek. Och då tror jag också att hans härlighet kommer att bli synlig. Precis som Paulus skriver, inte bara genom Jesus Kristus i sista versen, utan också genom sin kyrka så kommer det att bli synligt. För han verkar i oss. Han vill ju faktiskt verka i och genom oss. Hans längtan att fler människor ska få komma närmare honom. Och planen inbjuder han i oss, sin kyrka, att vara med i, att få det här till, alltså att nå det här. Både som att vi får vara med att dra varandra närmare honom, men också det som ännu inte tror, eller någonstans däremellan. Vi får hjälpas åt att dra varandra närmare honom. Vi får så frön, vi får vattna, men sen är det han som ger växten. Och då, precis som Paulus skriver, så är det inte med en kraft han låter det växa som är av vår egen, utan det är hans egna kraft. En kraft som är större och väldigare och mycket rikare än vår egen kraft. Alltså det är, han skriver, som förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Han kommer göra hela så mycket större. Och det bevisar ju också att vi inte behöver ha varit kristna hela våra liv. Vi behöver inte ha studerat teologi. Vi behöver inte jobba i kyrkan för att vara med i den här planen. Utan det handlar om att Gud ska få verka genom oss. Det enda vi behöver göra är att få låta honom ta plats i våra liv. Att låta honom få synas och lysa genom oss. Så att hans härlighet blir uppenbarad. Släppa taget om våra egna viljor som dessutom skiljer sig ganska mycket. Så att vi inte liksom ska gå åt olika håll hela tiden. Och istället att vända oss mot honom för att se honom leda oss enat. Och bara lita på att han har koll. Och gör allt så mycket bättre och större än vad vi någonsin hade kunnat. För precis som Paulus skriver i de första verserna i det här stycket. Så fadern är ju den samma himlen och på jorden. Och det tycker jag är ganska gött att påminna mig om. För ibland kan jag tänka att nej men gud. Där uppe i himlen då är det liksom wow, så stor. Och här på jorden då är det liksom, då låter oss ta lite plats också. Men han är samma. Han är precis samma. Om vi fortsätter att läsa Efesierbrevet och kommer till början av kapitel 4. Jag har inte det uppe på texten här, men så skriver Paulus vidare. Sträva alltid efter att med friden som band bevara den andliga enheten, en enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet. En är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Alltså det är samma Gud som kan verka i alla oss olika individer. Och det är samma Gud som kan nå fram till alla oss olika individer. Och det är också samma Gud som kan verka genom oss. Alltså en Gud, massa olika människor. Jag tycker det är ganska vackert. Och därför är vi också kallade till att vara en andlig enhet. Därför att vi tillsammans riktar oss mot samma Gud. Och samma kärleksfulla far. Jag har själv ganska lätt för att tänka att jag kommer till kyrkan för att få ett tillskott av Guds ord i mitt liv genom predikan eller lovsång, att boostas inför en ny vecka, att nu ska jag ta den med storm. Nu ska jag bara wow, jag ska visa på Guds kärlek så mycket, men jag måste först boostas och bara ladda upp de här batterierna med kärlek som jag har. Men jag vill bli bättre på att komma med en förväntan på Gud, att istället ställa in mig på att få möta honom tillsammans med hans kyrka. För det är verkligen ingen show som vi håller på med här för att ni ska bli roande. Alltså vi ungdomar inte här idag har den här Aron och Hilmas hörna, tjena. För att bara ni ska komma hit och få skratta. Alltså jag tror inte att det är just glädjen som förlänger livet. Utan jag tror att det är Gud som gör livet evigt. Och liksom med lovsångerna och filmen. Alltså det är inte för att fördriva tid allt det här. Utan det finns något större bakom det. Och jag tror att alla vi som samlas här idag har ett gemensamt ansvar att visa på vem Gud är och dra varandra närmare honom, att uppmuntra varandra till det. Och det innebär ju också att det inte är vi ungdomar som gör den här gudstjänsten, utan alla vi här inne tillsammans med Gud gör den. Vi får möta honom tillsammans och han möter oss. Alla inbjuds vi till att möta med varandra och med honom. Att gensvara på Guds kärlek till oss. Och det kan vi göra på massor av olika sätt. Säkert lika många som det finns unika människor, eftersom att vi alla är så olika och unika. Och jag tror verkligen att det är vackert. Det kan till exempel vara att någon av oss kan höra Guds röst väldigt bra, att dela det. Eller någon kanske har bakat massa fika till efteråt. Några tycker om att leda lovsång. Några tycker om att be för människor. Och några kanske bara är här för att dela gemenskap eller uppmuntra varandra, trösta och dela glädje. Och det kanske inte alltid är lätt att ställa in sig på det helt själv heller. Eller det kan vara lätt att glömma i morgonhasten innan man ska hit. Och jag har inte ens barn som jag ska klä på kläder eller se till så att de har sin frukost, borsta tänder, bädda sängen, dra upp rullgardin. Alltså, och jag har ändå ganska lätt att glömma den där inställningen. Och fråga Gud hur han vill använda mig idag. Så jag ödmjukar mig till alla er andra som har ganska mycket mer än mig att stå i. Vi får se när den tiden kommer. Och jag vill bara förtydliga en sak också, att, som jag tror är jätteviktig när vi tänker det här. Att det är verkligen ingen prestige i det. Alltså Guds kärlek handlar inte om att vi ska förtjäna den. Ibland kan man säga agape. Guds kärlek är helt och hållet prestigelös. Han älskar oss så som han har skapat oss till. Han vill inte att vi ska komma och liksom bara, nej men Gud, jag tycker att jag behöver gå ner lite i vikt. Eller jag tycker att jag behöver ha lite längre hår. Eller jag tycker att jag behöver bli lite snabbare på att springa. Då kommer du ju tycka om mig mer, eller hur? Nej, det funkar inte riktigt så. Jag tror att Gud vill bygga en relation med oss. Och då handlar det ju också om att ge och ta. Och då kan vi inte bara ta in från honom, utan vi måste också gensvara på den. Och det är det jag tror Paulus skriver om här, att vi som församling tillsammans får gensvara på den. Jag tror att bara att det är i ett möte med Gud som vi människor kan förvandlas och bli än mer lika honom och de han från början skapat oss till att vara. Därför tror jag att vi har verkligen massor att vinna på om vi kommer med en förväntan och längtan efter honom, att få möta honom som kyrka. Och då tror jag, precis som Paulus skriver, att vi tillsammans kommer förmå fatta, men också att lära känna Kristi kärlek än bättre. Alltså det är en nyansskillnad där med att bara förstå den och att lära känna den. Liksom jag hade en jättestor förväntan inför Göteborgsvarvet, så blev jag också än mer taggad och peppad på att verkligen ge allt. Alltså jag ville komma i mål. Det var det bästa jag visste. Det hade ju troligen inte gått lika bra om jag inte hade haft något mål. Alltså, då hade jag inget att kämpa för. Då hade jag kunnat ge upp halvvägs och bara, nej men nu känns det lite jobbigt. Nu lägger jag ner det här. Det var ju fria taxis tillbaka. Det hade varit hur lätt som helst att bara stanna upp och bara, taxi, taxi, och åka med tillbaka. Liksom. Men det var ju något jag hade ställt in mig på. Att bara, nej men där är målet, nu kör jag. Och därför skulle jag också vilja skicka med en uppmaning och utmaning innan jag avslutar det här med en bön. Det första jag skulle vilja uppmana er alla till det är att läsa Efesierbrevet 3, 14-21 själva. Dels för att det bara är Guds ord som själva kan liksom tala den riktiga sanningen. Alltså jag med mina ord kan inte ge den fulla och sanna bilden. Det är bara Gud som kan. Men också för att ta tid själva med Gud. Alltså Gud, vad betyder det här för mig idag? Vad kan det här få säga till mig? Vart leder det här mig någonstans? Och då vill jag också utmana er i den frågan. Vad har ni för förväntningar på Gud? Har ni några förväntningar på Gud? Har ni en längtan efter mer av Gud? Och att berätta det för honom. Be honom att möta er i den längtan. Och ett steg närmare på den vägen just nu, det är att vi ska få ta tid för lite mer lovsång. Och bön. Det kommer finnas bönestationer här som är fria att gå runt till. Tända ljus och förbönsplatsen är öppen. Men annars så bara ta tid med Gud. Alltså snacka med honom. Det är sjukt gött. Jag avslutar här med en bön bara.